Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Den här serien innehåller beskrivningar av sexuella övergrepp och övergrepp mot barn. Känsliga lyssnare varnas.
I september 2020, drygt ett år efter Jeffrey Epsteins död, rapporterar Sveriges Radio P4 Väst.
Åklagare på de amerikanska Jungfruöarna kräver att den före detta fröken Sverige lämnar över uppgifter som de tror kan ha en avgörande roll i utredningen om Jeffrey Epsteins brottslighet.
En åklagare på amerikanska Jungfruöarna, där hans privata ö ligger, begär information från flera personer om deras koppling till Jeffrey Epstein.
Anledningen till att svenskan är av intresse för de karibiska åklagarna är för att hon har själv varit tillsammans med honom under 80-talet.
En av personerna som krävs på uppgifter är svenska Eva Andersson Dubin.
Det finns ett vittne som berättar att Jeffrey Epstein har varit hemma hos paret Dubin med en ung svenska.
Åklagaren vill att Eva lämnar in bilder, brev, meddelanden, resedokument och transaktioner som skett mellan henne och Epstein.
Men det finns även frågor om Eva Andersson Dubins barn och barnflickor.
Det finns inga uppgifter om att Eva ska ha begått något brott. Men nu undrar statsåklagaren, liksom jag, om hennes koppling till Jeffrey Epstein. I den här serien har jag berättat om miljardären, filantropen och sexualförbrytaren Jeffrey Epsteins svenska kopplingar.
Jag kände honom för att vi var grannar på 80-talet i New York.
När det kom fram att han också kunde vara en donator till liksom en svensk prestigeskola så var ju det superintressant.
2001 så hade vi vår första Female Economist gala med passande pompa och ståt.
I det här avsnittet, det tredje och sista, ska jag gräva ännu djupare i Epsteins relation till Sverige.
I'm curious to know if he ever did set foot in Sweden.
Har han varit här?
Det hade ju varit intressant att få reda på om någon av de här stipendiaterna hade träffat Epstein.
Går det att svara på hur en 15-årig svensk flicka hamnade på Epsteins pedofilö?
He's saying that the girl was distraught, she was crying.
Och vad betyder det att Epstein donerat pengar till en fond kopplad till en svensk högskola? Du lyssnar på den tredje delen av Podmi-dokumentär om Epsteins svenska nätverk. Från produktionsbolaget Banda. Med mig, Max V. Karlsson.
The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. Please try your call again later.
Eva Andersson Dubin är troligen den svensk som kände Epstein bäst. Jag undrar vad hon tänker om allt som hänt.
Invalid number. Please check the number and call again.
Mina försök att nå Eva Andersson Dubin via de telefonnummer som finns i Epsteins svarta adressbok misslyckas.
Record your message at the tone.
Till slut skriver jag ett mejl till henne. Och så får jag svar. Men det är inte från Eva, utan från familjen Dubins talesperson. Hon skriver att Eva tackar nej till att delta i den här poddserien.
Unfortunately, we are going to decline to participate. Thank you so very much for reaching out to us. Have a wonderful weekend.
Hon skriver också att familjen tar avstånd från Epsteins fruktansvärda brott. Så de säger att de inte haft någon kännedom om. Det är inte bara jag som intresserar mig för Eva och Epsteins historia. Eva nämns i relation till Epstein i hundratals artiklar i amerikansk media. Men kanske finns det saker som jag kan gräva fram här i Sverige som inte de amerikanska journalisterna kan. Tillbaka på Kungliga biblioteket i Stockholm. Jag har nämligen begärt tillgång till en artikel jag inte läst förut. Den är publicerad i en bilaga till en nyhetstidning och finns därför inte inskannad bland de andra artiklarna, utan finns djupt ner i arkivets källare. Det är ett exemplar av skvallertidningen Min värld från 1985. Jag visar min producent Sara Olsson. Flera av de här artiklarna är ju inför det här att hon är 23 år och ska programleda Mello. Just 1985 figurerar Eva särskilt mycket i svensk media. Hon har nämligen blivit utvald att programleda Melodifestivalen i Malmö. Här står det i första stycket: tyvärr alla ni pojkar som föll för Eva Andersson, värdinnan i Melodifestivalen. Hon är upptagen, mycket upptagen. Jeff Epstein, 32 år och framgångsrik finansman. Han har i stort sett hela världen som sin arbetsplats och han flyger nästan dagligen mellan de stora finansmetropolerna. Hittills har ingen jag pratat med kunnat svara på hur Eva och Epstein träffades. Men här säger Eva själv i intervjun: det var en engelsk väninna som sammanförde oss. Hon tyckte att vi skulle passa bra för varandra. Så hon ordnade att Jeff bjöd mig på te en dag. Det sa klick direkt och det har klickat oavbrutet sedan dess. De har alltså träffats genom en gemensam bekant. En engelsk väninna. Sen här står det då på rutan: namn Eva Andersson. Ålder 23 år. Civilstånd. Förlovad med bankmannen Jeff Epstein i New York. I flera svenska artiklar benämns Jeffrey Epstein som Eva Anderssons fästman. Eva avslutar artikeln med att säga: vi tänker gifta oss så småningom och skaffa barn. Och på grund av Jeffs jobb så bosätter jag mig nog för gott i Amerika. Om Eva och Jeffrey var förlovade betyder det att deras relation var ännu djupare än tidigare känt. Men när vi frågar Eva Dubin i ett mejl får vi som svar från familjens talesperson att det inte stämmer.
We appreciate you providing the source material, however, the article is wrong.
När kärleksrelationen mellan svenska Eva Andersson och Jeffrey Epstein tar slut i början av 90-talet verkar de inte försvinna ur varandras liv.
Epstein said that when he breaks up with a woman, she moves up, not down, into a friendship.
Journalisten Kate Brickley berättar för mig att Epstein i intervjuer beskrivit att hans kärleksrelationer ofta övergår i vänskap.
According to Epstein, Eva was a good friend. They'd broken up, she graduated to, you know, the level of friendship.
1991 har Eva lämnat modellkarriären bakom sig. Hon är färdigutbildad läkare och jobbar på Lenox Hill Hospital i New York. Kort efter uppbrottet med Epstein träffar Eva miljardären och fondmäklaren Glenn Dubin.
She started to date billionaire hedge funder Glenn Dubin and she married him.
1993 gifter sig Eva och Glenn under en liten privat ceremoni i Bohusläns skärgård där Eva äger ett stort blått hus.
This is a couple that has a lot of wealth and power.
Tillbaka bland New York-eliten blir de lite av ett stjärnpar.
Glenn and Eva Dubin are this Manhattan power couple, right? I mean, they're spectacularly wealthy. Glenn's net worth is estimated to be, I think, $2 billion, and they're known for their philanthropy.
Evas man Glenn har känt och gjort affärer med Jeffrey Epstein sedan 80-talet.
Glenn and Epstein had financial connections.
Epstein investerade hundratusentals dollar i Glenns bolag Highbridge Capital. Han hjälpte också till att sälja bolaget till banken JP Morgan, en affär som gjorde Glenn stenrik.
So both Glenn and Eva have been friends with Epstein for decades and they have a lot of different connections.
Eva är också vän med Epsteins nya flickvän, Ghislaine Maxwell. Kan hon vara den engelska väninnan som fixade den första dejten mellan Eva och Jeffrey? Det vill familjen Dubins talesperson inte svara på.
I think it's possible that Eva met Epstein through Ghislaine. Ghislaine has said she was friends with Eva.
Enligt den kända berättelsen om Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwells relation träffades de först i början på 90-talet. Vilket i så fall betyder att det inte kan ha varit Ghislaine som förde Eva och Jeffrey samman. Men redan under tidigt 80-tal ska Epstein ha gjort affärer med Ghislaines pappa, tidningsmogulen och Mossad-spionen Robert Maxwell. Och det finns teorier och vittnesmål om att Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell kände varandra långt innan Robert Maxwells mystiska död 1991.
There's also questions about how long Ghislaine has known Epstein.
På foton från sångerskan Bette Midlers 60-årsfest i oktober 2005 på lyxhotellet Waldorf Astoria i New York syns Eva i en rosa peruk med armen runt Ghislaine Maxwell, vars ansikte döljs av en röd fjädermask. Då pågår redan den första polisutredningen i Florida, där minst 40 unga tjejer anklagar Epstein för sexuella övergrepp. Många år senare, hösten 2021, ska också Ghislaine Maxwell åtalas för att ha rekryterat Epsteins offer och även själv deltagit i flera övergrepp. Var det ingen runt omkring som märkte något? Eva Andersson Dubin förnekar all kännedom om Epstein och Maxwells trafficking och grooming av unga tjejer.
Jeffrey Epstein went to jail just before 10 this morning. He pleaded guilty in open court.
Som jag berättade om i avsnitt 1, döms Jeffrey Epstein till fängelse 2008 för sexbrott mot minderårig.
He agreed to serve a total of 18 months in the Palm Beach detention facility.
När han kommer ut ur fängelset, 13 månader senare, är det inte bara Epsteins filantropiska projekt och enorma donationer som gör att folk verkar glömma bort att han är registrerad pedofil och sexualförbrytare. Det är också hans vänner.
Epstein got out of jail in 2009.
Journalisten Kate Brickley.
He was placed on house arrest until 2010, and while he was on house arrest, Eva Dubin wrote to Epstein's probation officer.
När Epstein är villkorligt frigiven under husarrest skriver Eva ett mejl till Epsteins övervakare.
Requesting that Epstein be able to attend Thanksgiving at the Dubin's home in Palm Beach.
Hon ber om att Epstein ska få lämna husarresten tillfälligt och komma på familjens Thanksgiving-middag. Hon skriver: I am aware that Jeffrey Epstein is a registered sex offender.
She said that she was 100% comfortable with Epstein around her children. And this is after Epstein was convicted of soliciting an underage girl.
När man läser Evas mejl till Epsteins övervakare blir det tydligt att hon kände till anklagelserna och domen mot honom. Trots att han är dömd pedofil skriver Eva att hon är helt bekväm med att han umgås med hennes tre barn.
The fact that he was hanging around with the Dubins gave Epstein this stamp of approval for other people. You know, maybe he wasn't so bad.
Snart syns Epstein på fina middagar och event igen. Han blir en aktiv medlem i Ed.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sällskapet, en exklusiv grupp för världens allra rikaste.
So, I think the Dubins helped Epstein back into the good graces of New York society.
2011 öppnar Eva Andersson Dubin en bröstcancerklinik på Mount Sinai Hospital i New York. Familjen Dubin donerar själva stora summor till projektet, men tar också emot pengar från andra finansiärer. En av dem är Jeffrey Epstein. Ekonomijournalisten Megan Morris.
A non-profit filing indicated that a non-profit named after the oldest of the three Dubin children had taken in some money from Jeffrey Epstein and then had given it to the mother, Eva Dubin's non-profit here in New York.
För att dölja spåren från Epsteins pengar startar Eva en särskild fond i hennes äldsta dotters namn. Till den fonden för Epstein över pengar som Eva sen betalar ut till sin klinik.
That is not a common way to give money. It is not common to set up a non-profit named after your oldest daughter and only take in money from Jeffrey Epstein and then donate it to your own organization. It is strikingly odd.
Det är märkligt att Eva gör så här. Men det är en taktik som Epstein använt förut.
He understood that a donation from a registered sex offender might not look so good.
Han startar massa stiftelser under olika namn som han flyttar pengar mellan. Det är därför det kan vara svårt för en institution som till exempel Handelshögskolan i Stockholm att tydligt se vem pengarna faktiskt kommer ifrån.
Good morning. This is an NBC News special report. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein
took his När han dör i häktet sommaren 2019 tar familjen Dubin offentligt avstånd från Epstein. Deras talesperson går ut i media, fördömer Epsteins brott och säger att familjen inte vetat om någonting.
Now to the highly anticipated release today of thousands of pages of documents from a lawsuit filed by a woman who claims financier Jeffrey Epstein kept her as a sex slave.
Samtidigt rapporterar amerikansk media om de domstolsdokument som offentliggjorts dagen innan Epsteins död. Där finns anklagelser mot Glenn Dubin från ett av Epsteins brottsoffer. Hon beskriver i en text hur Epstein pressat henne att massera Glenn. En massage som, enligt henne, avslutas med oralsex. Glenn Dubin nekar till alla anklagelser. Kvinnan har inte gjort någon formell anmälan mot honom. Bland de offentliggjorda dokumenten finns också vittnesmålet om den svenska 15-åriga flickan, som familjen Dubins butler påstår att han träffat i Evas kök i New York tillsammans med Jeffrey Epstein. Så här rapporterar Sveriges Radio P4 Väst om händelsen.
Det finns ett vittne som berättar att Jeffrey Epstein har varit hemma hos paret Dubin med en ung svenska under tidigt 2000-tal som ska ha jobbat som assistent på Epsteins privata ö i Karibien. Hon ska då ha blivit ombedd att utföra bland annat sexuella tjänster och blivit hotad till tystnad.
Vem är hon? Vad hände med uppgifterna från vittnesmålet som jag berättade om i avsnitt 2?
Everybody had come in from the Virgin Islands and he noticed how young she was. He asked how old she was. She said she was 15. He's saying that the girl was distraught. She was crying.
I vittnesmålet som Evas butler Rinaldo Rizzo ger under ed berättar han att en 15-årig tjej från Sverige kliver in i Eva Andersson Dubins kök tillsammans med Jeffrey Epstein efter en resa till hans privata ö. Flickan är upprörd, gråter och skakar. Hon berättar för butlern att någon försökt tvinga henne till sex på ön. Enligt Rizzos vittnesmål avbryts flickan när Eva plötsligt kliver in i köket och säger att flickan ska jobba som hennes nanny. Familjen Dubin nekar till att händelsen ska ha ägt rum. I ett mejl till mig skriver familjens talesperson att de aldrig anställt en 15-årig flicka som nanny. Journalisten Kate Brickley.
The butler had also said that one month later he saw the girl and she was on a flight with the Dubins to Sweden.
Butlern Rizzo säger att han ser den 15-åriga flickan en gång till på familjen Dubins privatjet på väg till Sverige. Journalisten Megan Morris har gått igenom planets offentliga loggar.
Now I've reviewed the Dubin's flight logs which do not show such a stop or an extra passenger and the family maintains that this entire incident did not happen. The butler said this under oath. They've not provided an explanation for why he might allegedly lie under oath, which is a very serious crime here in the US, but they maintain that this entire episode did not happen and he made it up top to bottom.
I familjen Dubins privata flygplansloggar hittar Megan inga uppgifter om att en svensk 15-årig flicka ska ha rest med dem till Sverige. De enda uppgifterna om händelsen kommer ifrån butlern Rinaldo Rizzos vittnesmål. Jag försöker nå Rizzo, men kommer inte fram. Och det verkar ingen annan heller ha gjort. Han är som uppslukad av jorden.
I have tried to contact the butler and his wife who did not respond. It's very hard to go off of such a thin allegation, you know, a 15-year-old Swedish girl that includes many possible women now.
Bland alla de offentliga dokument som jag gått igenom i min research finns flygloggarna från Epsteins privatplan samlade. Piloterna som kör Epsteins olika flygplan är tvungna att skriva upp alla passagerare, även om planet i sig är privat. De här loggarna är från perioden 1995 till 2005. Under den här tiden flög Epstein nästan var tredje dag. Jag söker bland Epsteins flygloggar. Kanske finns den svenska flickans namn antecknat om hon flugit på Epsteins plan till ön mellan 2004 och 2005. Men jag hittar inget. Det kan bero på att de loggar som offentliggjorts bara kommer från en av Epsteins sex piloter. Och många av namnen står bara antecknade med en eller två bokstäver, som J för Jeffrey eller G för Ghislaine. Däremot hittar jag Evas namn. Hon har rest på Epsteins plan tillsammans med både honom och Ghislaine Maxwell flera gånger under den här 10-årsperioden. Mest mellan New York och Palm Beach, men också till den så kallade pedofilön. Eva Andersson Dubin har aldrig pratat offentligt om sina besök på Epsteins ö. Vi bestämmer oss för att göra ett sista försök att hitta mer information om den svenska flickan.
Hello.
Hello, how are you?
Hi, I'm good.
Advokaten Spencer Coovin sitter i sitt vardagsrum i Florida. Bland boktravar och pappershögar når vi honom på en dålig telefonlinje.
Let me know.
Spencer Coovin har företrätt flera av de kvinnor som anklagat Epstein för övergrepp sedan 2005.
When a young lady came to, a young girl actually, came to my office with her mother and told about how she had been taken to a home on Palm Beach Island and had been paid money to conduct a massage, sexually explicit massage on Mr. Epstein.
Vi frågar om han vet vad som har hänt med Rizzos vittnesmål om den svenska 15-åringen.
Do you know what happened with that? Did anyone look further into that?
No, I don't know if anyone ever represented her, if she was ever involved in any way with Mr. Epstein. But what I can tell you is that Epstein had recruited young girls from throughout the globe with promises of modeling contracts. So he would import women from modeling agencies from France, we know from Sweden and from other potential countries.
And you know that there were girls from Sweden as well who were recruited?
Yes. I mean, we know that there were at least one girl from Sweden but he had connections with modeling agencies worldwide.
Advokat Kuvin säger att han aldrig företrätt någon svensk person i Epstein-fallet. Han vet inte mer om vad som hände den svenska flickan på Epsteins privata ö.
But I would tell you that anyone who visited that island at any time in the past should be worried. If they visited that island while girls were there, there is no way that they would have not known what was going on there.
Men, säger han, har man besökt Epsteins ö när han tog med sig unga tjejer dit, då är det omöjligt att inte veta om vad som hände där. Han tycker att de som var där måste kliva fram och berätta vad de vet.
I think that there's a certain moral duty that if you're aware of what was happening back then, that you should step forward and speak the truth about what occurred to help some of these victims. Who are they protecting at this point? I mean, Epstein is dead.
Kanske får vi aldrig veta exakt vad som hände den svenska 15-åriga flickan på ön. Butlern Rizzos ord står mot familjen Dubins. Och flickan själv har aldrig hörts.
It is the duty of my office to hold accountable those who violate our laws and must do so in the name of the people of the Virgin Islands.
Trots att Jeffrey Epstein är död är berättelsen om honom inte över. Flera utredningar mot honom och hans dödsbo pågår fortfarande.
Today, I filed in the Superior Court of the Virgin Islands a civil lawsuit on behalf of the government of the Virgin Islands against the estate of Jeffrey Epstein.
Efter Epsteins död börjar statsåklagaren på amerikanska Jungfruöarna, där Epsteins privata ö ligger, att utreda de brott han anklagas för där.
And sexual abuse of young women and underage girls right here in the Virgin Islands.
Det är nu hon begär uppgifter från svenska Eva Andersson Dubin om hennes relation med Epstein. Jag ringer till åklagarmyndigheten för att ta reda på varför.
Good morning, Ms. Caldwell.
Hello, I want to get in touch with the state attorney or someone in your office about the ongoing civil legal case against the Jeffrey Epstein estate.
Okay, I will have to take a message for her.
Of course.
So I'll spell it out for you.
Thank you so much.
B as in dog.
Yes.
E as in elephant. G for Goliath.
Yes.
E as in. Men utredningen pågår.
O as in orange.
Och statsåklagaren vill inte uttala sig. Inga dokument har heller blivit offentliga ännu. Eva Andersson Dubin är inte misstänkt för något brott. I ett mejl till mig skriver familjen Dubins talesperson att paret har samarbetat och uppfyllt statsåklagarens krav. Och det är många andra som också ombeds inkomma med liknande dokumentation. Journalisten Megan Morris.
I don't think that she was targeting the Dubins very specifically because she knows something that we don't. I think that she was looking for any information from anyone who has touched Jeffrey Epstein's life.
Varken Eva eller Glenn har ställt upp på någon intervju om anklagelserna eller deras relation med Jeffrey Epstein.
I think by speaking through spokespeople, they are attempting to distance themselves from this mess. But their silence raises a lot more questions than it answers.
Många har undrat varför. De borde ha något att berätta. Efter decennier av vänskap, flygresor och besök på hans privata ö.
It seems to me unlikely that a billionaire family who was so close to Jeffrey Epstein for decades would have very little to offer to shed more light on Jeffrey's past and even bring us up to the current years.
Efter Epsteins död har Eva hållit sig undan offentligheten. Hon jobbar fortfarande på sin cancerklinik. Tillsammans driver familjen också en välgörenhetsstiftelse, The Dubin Foundation. Glenn Dubin har dragit sig tillbaka från alla uppdrag. Som styrelsemedlem i Museum of Modern Arts, MoMA, Robin Hood-stiftelsen och vid Harvard University. Men i november 2021 dyker Eva plötsligt upp. I blå dunjacka, vita sol.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Glasögon, en grön stor hatt och munskydd. På väg in i en domstol i New York.
The trial began today for Ghislaine Maxwell. She's the longtime confidant of convicted sex offender Jeffrey Epstein. Prosecutors claiming Maxwell helped Epstein by recruiting and grooming his underage victims.
I slutet av november inleds rättegången mot Ghislaine Maxwell. Epsteins partner, medhjälpare och medbrottsling. Hon åtalas för flera fall av trafficking och för att ha hjälpt Epstein med sina nästan systematiska övergrepp. Hon åtalas också för egna sexuella övergrepp. Ett av de 8 vittnen som kallas av Maxwells försvar är svenska Eva Andersson Dubin. Hon är där för att vittna om Maxwells heder och karaktär. Eva berättar kortfattat om sin relation med Jeffrey Epstein och säger att hon inte är medveten om några brott som Epstein eller Maxwell ska ha begått. Vittnesmålet avslutas med att Eva avslöjar att hon just nu får vård för en sjukdom som påverkar minnet. Hon har svårt att komma ihåg händelser i både närtid och dåtid. Det här är helt ny information som kommer fram i rättssalen. När jag lämnar Kungliga biblioteket och artiklarna om Eva Andersson kan jag inte släppa frågan om Epstein någon gång har besökt Sverige tillsammans med Eva. Enligt min research har Eva känt Jeffrey Epstein från början av 80-talet fram till hans död 2019. Tillbaka i min lägenhet letar jag upp sändningen från Melodifestivalen 1985. Det ligger uppe i SVTs öppna arkiv. För alla som vill se. Jag sätter mig i soffan och tittar på programmet på TV:n.
Hej. Hej och god afton och hjärtligt välkomna till 1985 års Melodifestival. Jag heter Eva och jag ska vara i programvärdina här ikväll.
23-åriga Eva Andersson rör sig vant och proffsigt framför kamerorna. Läser upp poängsiffror och intervjuar artister.
Kväll, ja då håller vi till här i Malmö studio. En studio som har förvandlats till ett diskotek.
Det här är tydligen den första Melodifestivalen utan orkester.
Så all musik ni hör ikväll, den är redan inspelad på band.
TV-studion är istället inredd som ett diskotek. Bland de tävlande det här året finns Pernilla Wahlgren med låten Piccadilly Circus och Kiki Danielsson med Bra vibrationer. Artisterna har stora, tuperade frisyrer och breda axelvaddar alla 80-tal. Men jag ser inte till någon Jeffrey Epstein.
Melodi nummer 1.
Kameran sveper över publiken. Mellan Robert Wells och Bert Karlsson, vid en dekorativ bardisk, står en tom stol. Vem sitter där? Så hajar jag till. Pausar. Spolar tillbaka. En timme, 14 minuter och 7 sekunder in i programmet. Efter lättförglömliga Dan Tillbergs Ta min hand sveper kameran åter över publikraden vid bardisken. Blinka och du missar det. På den stol som nyss stod tom, bredvid Robert Wells, sitter han. Jeffrey Epstein. Han syns bara i 6 sekunder. I kostym och lockigt hår. Han ler och applåderar efter låten. Jag har letat efter honom i flera år. Följt alla spår och försökt hitta bevis för att han någon gång ska ha varit i Sverige. Och så har han funnits här hela tiden. Mitt framför näsan på mig. I Melodifestivalen i SVTs öppna arkiv. Det känns märkligt och nästan lite kittlande att vara den första som upptäcker honom där. 1985, i TV-huset i Malmö, vet ingen vem Jeffrey Epstein är. Idag är han en av världens kanske mest omskrivna män. Nu vet vi att Jeffrey Epstein faktiskt har varit i Sverige. Om det var första eller sista gången vet vi inte, men den gången var det på grund av Eva. Var det kanske relationen med henne som gjorde att han fick upp ögonen för Sverige som land? För möjligheten att donera pengar till en svensk högskola av alla i hela världen.
Nu står jag här på Sveavägen framför Handelshögskolans stora port.
Jag är tillbaka utanför Handelshögskolans vita stenbyggnad i centrala Stockholm. För mig verkar den 5 meter höga ekporten stängd. Flera gånger har jag bett om en intervju om Epsteins donationer, men Handels ledning vägrar. Istället får jag skriftliga svar på mejl från skolans kommunikationschef Hanna Flodmark.
Hej Max, tack för ditt mejl. Jag vill först klargöra att Handelshögskolan aldrig haft något samarbete eller avtal med Jeffrey Epstein. När vi 2015 blev uppmärksammade på att Handelshögskolan stod med som mottagare av donationer på Epsteins hemsida gjorde vi egna efterforskningar och var då transparenta med den information vi kunde få fram.
Enligt Handels fick man höra talas om donationerna först 2015. I motsats till de källor både jag och journalisten Thea Mossige Norheim pratat med, som säger att personer i skolans ledning kände till det här redan 10 år tidigare, 2005.
Dessa stiftelser hade mellan åren 2001 och 2014 donerat sammanlagt 1,5 miljon svenska kronor till en separat fond som var en egen verksamhet och kontrollerades av Handelshögskolealumnen Barbro Enbom.
Handelshögskolan nekar till sin egen inblandning i finansieringen av stipendiet Female Economist of the Year. Istället säger de att donationerna gått direkt till en fond i Barbro Enboms namn. Därför har skolan inte haft kontroll eller insyn i varifrån pengarna kommer. Trots det skriver man att det är Handels som administrerat samma fond. Vilket betyder att pengarna kommit in på skolans konto.
Handelshögskolan kände inte till vem som stod bakom de två stiftelser som bidragit med donationer till Barbro Enboms fond. Och vi kunde konstatera att vi brustit i den interna kontrollen av bidragsgivare till denna fond.
Enligt Handels är alltså Barbro och BBB som tagit emot Jeffrey Epsteins pengar och förfogat över dem.
Sedan dess finns inga ekonomiska förehavanden mellan Handelshögskolan och Barbro Enbom. Nu har vi sedan länge lämnat detta bakom oss och vill fokusera på Handelshögskolans utveckling framåt. Vänliga hälsningar, Hanna.
Först 2015, när en amerikansk journalist ringer Handelshögskolans ledning med frågor om varför man tar emot Epsteins pengar, avslutar samarbetet mellan skolan och Barbro Enbom. Det här är enligt Handels. Barbro Enbom, som startade Female Economist of the Year, försvinner från prisceremonierna. Hon nämns endast på skolans hemsida som grundare av stipendiet. En anonym källa med insyn berättar för mig att skolan vid den här tiden är i en förändringsfas. Man vill komma bort från gamla, godtyckliga processer där eliten väljer sina egna efterträdare. Där ingår nätverket BBB, Barbros Best and Brightest, som ibland skämtsamt kallas för sekten på skolan. Det är tydligt att man från Handelshåll nu försöker ta avstånd från Barbro och nätverket Barbros Best and Brightest, som tidigare haft en nära koppling till skolan. BBBs anställda arbetar under flera år i Handelshögskolans lokaler på Sveavägen. På fotografier från seminarium som anordnas av nätverket hänger skolans banderoller och emblem. En källa som vill vara anonym berättar att Barbro Enbom kunde komma och gå som man ville i skolans lokaler. Och på utdelningen av stipendiet deltar rektorn varje år och håller tal. Så hur hamnade Epsteins pengar på konto till fonden som tillhör Barbro Enbom
men som administreras av Handels.
Hallå?
Hallå, har jag kommit till Barbro?
Ja.
Jag får tag på Barbro Enbom över telefon.
Bra, hej, jag heter Max Karlsson. Och jag gör just nu en podcast om Jeffrey Epstein. Så jag vill höra med dig om jag får ställa några frågor.
Nej.
Så, förlåt, vad sa du?
Nej, jag sitter i ett sammanträde till att börja med Mats. Och jag har inga mer kommentarer om honom. Det har ju inte varit så bra för mig och Handels och så. För jag tycker det blir så himla snedställt alltihop. Okay. Vansinnigt tycker jag.
Vad är det som har blivit?
Man kan väl inte garantera sina donatorers och sponsors sexliv.
Barbro vill inte prata mer med mig, men i ett mejl skriver hon att hon inte kände Epstein personligen. Till journalisten Thea Mossige-Norheim skriver hon att de träffades genom gemensamma bekanta i New York.
Hon kände Epstein och hade lärt känna honom, som hon själv beskrev, genom gemensamma bekanta i USA.
Barbro säger att hon inte kände till Epsteins brott förrän 2015 när en journalist ringde och frågade.
Hon beskrev också att hon inte mindes att det på något sätt uppmärksammades att han dömdes 2008.
Till mig skriver Barbro att hon inte förstod graden av hans övergrepp förrän 2019 när hon såg Netflix-dokumentären Filthy Rich.
Och så skrev hon också så här att jag vill uttrycka hur tragiskt jag tycker att det här är. Jag har tillbringat hela mitt liv med att lyfta fram kvinnor och tänker på att en mans onda gärningar kan drabba så många.
Sen skriver Barbro att hon uppmanar mig att lägga ner det här projektet.
Jag tror du menar väl, men jag ber dig att lägga ner.
Hon gillar inte att jag gräver i relationerna mellan henne, Barbros Best and Brightest och Jeffrey Epstein. Under arbetet med den här podcastserien får jag ett anonymt tips som blir särskilt viktigt. Enligt tipsaren hade Barbro starkare kopplingar till Jeffrey Epstein än vad som hittills framgått. Jag får information som visar att personen har insyn i det slutna nätverket BBB. Tipsaren säger att nätverket Barbros Best and Brightest startades uteslutande med Epsteins pengar. I de årsredovisningar jag går igenom hittar jag inga uppgifter om externa finansiärer. Men BBB blir inte ett eget företag förrän Handelshögskolan bryter med Barbro 2015. Och därför är det svårt att se vem som har finansierat nätverket fram tills dess. Enligt tipset har flera av BBBs medlemmar under åren blivit ihopkopplade med Jeffrey Epstein genom Barbro Enbom. De ska ha besökt hans hem i New York. Flera av dem ska, enligt källan, också ha besökt Epstein på hans hotellrum när han har varit på besök i Stockholm. Jag får också tips om att Epstein träffat i alla fall några vinnare av stipendiet Female Economist of the Year. Mötena ska ha skett under deras praktikperioder på företag i USA. Det finns inga uppgifter om att någon i BBB ska ha blivit utsatt för något brottsligt. Här handlade det troligtvis om vanliga affärskontakter. Andra medlemmar jag pratar med säger att de aldrig haft kontakt med Jeffrey Epstein. Och flera visste inte ens om kopplingen till nätverket. De lyfter istället Barbros viktiga arbete för att stärka unga kvinnor i en mansdominerad finansvärld. Och hoppas att hennes värv inte ska skuggas av en manlig finansiärs brott. Enligt Barbro Enbom själv var Jeffrey Epstein bara en av 350 finansiärer som bidrog till stipendiet Female Economist of the Year.
Det är ju inte mitt fel att man har en av 350 som har såna här saker liknande bakom sig eller i sig eller så. Det är inte mitt fel.
Men varken Barbro eller Handels vill svara på exakt hur mycket pengar som Epstein donerade till fonden. Eller hur stor del av stipendiets totala finansiering som hans pengar utgjorde.
journalisten Thea Mossige-Norheim.
Och Handels är ju ingen myndighet på det sättet. Det går inte att ta del av dokumentation på det sättet. Men det hade också varit intressant att veta hur stor del det var liksom, procentuellt i den där fonden.
Men kanske kan en närmare titt på en av prisutdelningarna avslöja något om Epsteins betydelse för stipendiet. En varm junikväll 2002. Platsen är anrika Ulriksdals slottsteater utanför Stockholm. En vacker 1700-talsbyggnad med gula och vita detaljer. I salongerna har 120 gäster samlats för att bevittna tillkännagivandet av årets Female Economist of the Year. Det skålas i champagne när en lycklig handelsstudent tar emot priset. En specialdesignad glasskulptur och halsbandet som initierar medlemskapet i Barbros Best and Brightest. Tacktal hålls. Operasångerskan Kerstin Dellert sjunger. Så vänds blickarna mot en kvinna med äldrast hår. Barbro Enbom kliver upp på scenen. Ett till pris ska delas ut ikväll. Priset för årets Best Male Support till en man som har varit extra stöttande under året. Det konstiga är bara att just det här året går inte att hitta någon information om vem som vinner årets manliga support. Alla andra år står namnen att läsa på Handelshögskolans hemsida. Men 2002 står det bara att priset gick till Unimportant but for now anonymous friend. Vem är det?
When you first start looking at the case, there's just this massive tangled web of people that supported him or enabled him, or people that he funded, you know, research scientists, different organizations and universities.
Journalisten Kate Brigley har försökt förstå och undersöka Epsteins kontaktnät, fyllt av rika och mäktiga människor. Många av dem har han skaffat sig genom givmilda donationer och välgörenhet.
He gets access to these famous people and these business connections in part through his supposed donations.
But were you surprised when you realized that he was funding like a Swedish university?
I was actually very surprised about that. I mean, because why? You know, was he trying to gain influence in other countries for a specific reason?
Kate har, precis som vi, stött på Sverige och Handelshögskolan och Barbro Enbom i sin research.
While I was digging into Epstein's past, his philanthropy, his public persona, I saw that he was honored at a ceremony at the Stockholm School of Economics. And I thought it was really interesting that the business school or the scholarship fund that was at the business school had given him the title Best Male Support.
I en artikel i det amerikansk-skandinaviska magasinet Nordic Reach från 2004 finns en intervju med Barbro Enbom. Där säger hon:
This Best Male Support Award was created to honor someone, a man who was extra helpful and supportive during the previous year.
Och så står det, 2002 gick priset till New York-miljardären Jeffrey Epstein. Alla andra som har vunnit priset Best Male Support beskrivs på Handelshögskolans hemsida som nyckelpersoner för stipendiet. Viktiga finansiärer, inflytelserika företagsledare och manliga inspiratörer. Det sägs mer eller mindre att stipendiet inte hade existerat utan de här manliga välgörarna. Om Epstein fick priset, och så tidigt som 2002, är det troligt att han då spelade en särskilt viktig roll för instiftandet av Female Economist of the Year och för Barbros Best and Brightest.
So Epstein was honored at that 2002 award ceremony. Was he physically present? Was he there?
Var Epstein i Sverige också vid det här tillfället? besökte han Handelshögskolan i Stockholm. Träffade han stipendiaterna. Jag söker mig bakåt till Handelshögskolans gamla webbplats där stipendiet hade en egen sida. Tänk om Epstein skulle dyka upp i bildarkivet. På mingelbilderna från Female Economist of the Years prisceremonier poserar glada unga kvinnor i sommarklänningar bredvid Barbro Enbom. Där står också äldre män i kostymer som hjälpt till att finansiera stipendiet. De är Barbros vänner. Men alla fotografier från prisceremonin 2002 är borttagna. Sen BBB startade, fram till 2013, så har nätverket ingen egen webbplats. Istället har man en flik på Handelshögskolans officiella hemsida. Den finns inte kvar idag. Bara små bitar finns sparade online. Nästan som pusselbitar. Jag klickar på varenda bit för att se vad som finns sparat. I ett gammalt BBB-inlägg på Handels hemsida finns en länk till den första sidan för Female Economist of the Year. Där står det, rakt ut. Jeffrey Epstein fick priset som Best Male Support. Enligt arkivet har hans namn stått på Handels hemsida i flera år. Fram till 2009. Nästa gång sidan sparas är namnet borttaget. Någon har alltså ändrat och raderat Epsteins namn från Handelshögskolans hemsida. Efter fängelsestraffet för sexbrott mot minderårig. Det här betyder att någon måste ha känt till vad som hände och ville dölja den nu känsliga kopplingen till Jeffrey Epstein. Jag har fortfarande många frågor och min nyfikenhet stillas inte av att så få vill berätta för mig om Epsteins donationer till Barbro Enboms fond. Eller om hans roll i stipendiet Female Economist of the Year. Det här handlar om den enda betydande donationen som Epstein gjort till ett universitet eller högskola utanför Nordamerika. Men flera jag pratar med tycker att jag blåser upp donationerna. Att ingen har gjort något dumt med mening. Att så länge pengarna gått till något bra så är väl allt fine. Att den här typen av uppmärksamhet smutskastar Handels och Barbro Enboms gärning för unga kvinnor i finansbranschen. För mig är Epsteins donationer till Barbros fond och stipendiet ett exempel på hur han jobbade. Hur han använde sina pengar för att försöka tvätta bort pedofilstämpeln och rentvå sig själv. Hur han genom sin enorma rikedom lyckades ta sig in i goda och populära sammanhang och använda andra personers trovärdighet för att höja sin egen. I ett sista mejl till mig skriver Barbro Enbom att hon nu ska träffa Handelshögskolans rektor Lars Strannegård för ett möte. Kanske diskuterar de mina frågor i alla fall. Stipendiet för unga och lovande kvinnliga ekonomistudenter vid Handels, Female Economist of the Year, är pausat sedan 2019. Det är oklart om det någonsin kommer att starta igen. Jag började den här podcastserien genom att, liksom många journalister gjort innan mig, kalla fallet Epstein för ett mysterium. Jag tycker inte längre att det är något mysterium. Vi har överlevares vittnesmål, kvitton, berättelser från anställda och anhöriga och mycket mer. Brottsofferfonden som startades av Jeffrey Epsteins dödsbo har hittills betalat ut skadestånd och ersättningar till över 175 brottsoffer i hela världen. Något som möter mig gång på gång i arbetet med den här podden är tystnad. Det är otroligt få som vill prata om Jeffrey Epstein. Trots att han är död verkar han fortfarande ha makt. Och det var precis så här han jobbade. Epstein har anklagats för att ha utövat utpressning, att skrämma människor runt omkring honom till tystnad. Tystnaden gör att han fortfarande hålls om ryggen och att andra i den här historien skyddas. Journalisten Kate Brickley.
Nobody wants their name on the internet forever connected with Jeffrey Epstein. It's just so radioactive.
Vad som står klart är att det finns folk som vet mer. Som kände honom. Som skulle kunna hjälpa till att lägga pusslet Jeffrey Epstein. Om hur han använde sina pengar, sin makt och sina kontakter för att bygga en egen värld runt omkring sig där han ostört kunde begå övergrepp och normalisera dem i flera decennier.
One of the central questions of the Epstein controversy is he abused underage girls and young women for years and people looked the other way. Like if they had suspicions, they looked the other way. They felt it wasn't their business. Maybe they were friends with him and they overlooked it and they deluded themselves or they chose not to believe. And now that it's all out in the open, everyone wants to pretend that they didn't even really know him.
Jag tror att ju fler som utmanar tystnaden gör att ännu fler vågar prata. Man har ingen skyldighet att svara. Men så länge man väljer att inte göra det finns frågorna kvar. Tystnaden och myten om Epstein står i vägen för verkligheten. Om vi inte får veta tillräckligt mycket om vad som hänt och så länge superrika brottslingar tillåts komma undan finns det inget som stoppar fler Jeffrey Epsteins. Under arbetet med den här podcasten avslutas rättegången mot Epsteins före detta flickvän och medbrottsling Ghislaine Maxwell. Det är viktigt att säga att hon inte åtalas för sin koppling till Epstein utan för de brott som hon själv begått. Ghislaine Maxwell döms till ett långt fängelsestraff för 5 punkter av trafficking av minderårig och 6 brott. Hennes advokater har sagt att domen kommer att överklagas. Åklagaren säger i sin slutplädering att Epsteins svarta adressbok, som vi pratade om i det andra avsnittet, visat sig vara ett av de viktigaste verktygen för att förstå Epsteins värld. Brittiska prins Andrew är också inblandad i flera processer och är stämd av ett av Epsteins offer, Virginia Giuffre. I januari 2022 meddelar en domstol i New York att förhandlingarna inleds och att prinsens skuld ska prövas i rätten. Men det blir ingen rättegång. I februari förlikas prins Andrew och Virginia. Uppgörelsen innebär att prinsen betalar henne motsvarande 150 miljoner kronor, men slipper erkänna någon form av ansvar eller skuld för de påstådda övergreppen. Det är möjligt att det blir fler processer, utredningar och rättegångar. Det finns fortfarande offer som inte fått upprättelse, som aldrig har hörts. Berättelsen om Jeffrey Epstein är inte avslutad.
Du har hört det tredje och sista avsnittet i serien Epsteins svenska nätverk. En Podme-dokumentär från produktionsbolaget Banda. Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trafficking finns det hjälp att få. Följ länkarna på vår sida i Podme-appen. Reporter och research Max V. Karlsson. Producent och klipp Sara Olsson. Producent på Banda Hugo Lavett. Exekutiv producent på Podme Emilia Melgar Arnheim. Slutmix av Daniel Persson. Arkivklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, SVT, NBC News och CBS News.